Arbil, vem hejar du på i Eurovision?
Mr. Snusk.
Mr. Snusk från Belgien.
Ja.
Ja, just det. Ja, jag vet inte. Jag gillar... Jag vet, jag kanske är gammalmodig, men jag gillar inte att han framför hela numret utan några kläder på underkroppen.
Nej, och det kan jag köpa, men att han ska liksom... Att han ska liksom vara jävligt smutsig också.
Ja.
Och sen att han liksom sätter sig på toaletten mitt på scen.
Ja, det är barn som tittar.
Det tycker jag, då har man gått för långt.
Okej, men du hejar ändå på honom. Du vill att han vinner.
Nej, men alltså, jag har läst lite om hans bakgrund och han kommer från fattiga förhållanden. Han har kämpat sig upp.
Mm.
Och använt snusk har varit hans sätt att bekräfta sig själv. Han förtjänar detta liksom. Det är bara massa jäkla, du vet, de flesta i de här Eurovision, det är såna jäkla barn som har vuxit upp med perfekta föräldrar i väldigt ekonomiskt oberoende, och de klarar sig hur bra som helst. Och, och liksom, jag vill att någon som verkligen haft det svårt ska få vinna den här skiten.
Ja, men jag fattar. Ja. Han har använt snusket för att berätta om sitt liv på gatan, helt enkelt.
Ja, alltså jag tycker ju hans låt suger. Hans personlighet och vem man är på alla sätt och vis. Och jag tycker inte alls om snusk, för det är inte min sorts humor.
Nej.
Men jag tycker han förtjänar det, för att han har haft det svårt i livet.
Han kom från ingenting, liksom.
Exakt, och det är sådana jag vill ska vinna. Lite underdogs. De kommer liksom en skitdålig låt. Alla bara, han kommer absolut inte vinna. Han är både äcklig och kommer från Bulgarien. Och hans låt suger. Det är de jag vill ska vinna. För då känner man att allt är möjligt. Det inspirerar mig. Och det inspirerar mig till att göra den här podden. Och någon gång kommer det att komma lyssnare till den. Oavsett hur jävla dåliga vi kommer vinna till slut. Och alla bara, hur kunde den här där jäkla dåliga, kassa, tråkiga podden få så många lyssnare, kommer folk säga. Och då kommer någon komma som mig och säga att ja, men de hade det tufft, de kämpade.
Du menar att kvalitet är det som avgör om någon blir känd?
Ja, och det är så himla tråkigt att det är på det viset.
Förutom när det kommer till Mr. Snusk, då är det... Vad är det då? Vad är det som har hänt...
Liksom. Ett hårt liv.
Ja, okej. Så det är bara en fin historia liksom, om så här. De har gjort något så här reportage också som de visar mellan låtarna, så här, bara, jag levde på gatan. Jag hade ingenting. Hur pratar de i Belgien? De pratar typ blandning mellan tyska och franska.
Typisk sån dialekt. Ja.
Jag åt bröd till frukost en dag, så hittade jag en mikrofon och började sjunga med mitt anus.
Det var ju väldigt snuskigt sagt, tycker jag, Tobias. Men ja, precis så de säger.
Jag hejar ju på Marcus Aurelius och Mercurius.
Jaha, varför då? Är det det svenska bidraget eller är du sån där nationalist?
Jag menar, det är det enda givna, Bill. Det är det enda givna att man hejar på det sanna svenska bidraget i Eurovision.
Ja, okej.
Okay. Äkta svenskar.
Då måste jag ställa dig en fråga. Hade du brytt dig mer om de bröt på finska än att de bryter på norska?
Finnar och norrmän, de är tillräckligt svenska för att få vara svenskar. Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Men det är någonting med finländare och norrmän som gör att jag liksom... Jag är inte lika anti dem. Det är någonting, jag vet inte riktigt vad det kan vara, men det är någonting som gör att jag har mindre emot dem än Zlatan.
Zlatan är en jäkla... Han är för kaxig. Jag menar, han är inte ens schysst. Han är taskig. Och han har fel dialekt.
Han tjänar för mycket pengar. Han är elak.
Han har alldeles för svensk tjej. Eller fru. Hon ser alldeles för arisk ut.
De tar våra tjejer.
Han tar vår tjej. Och föder våra barn.
Han tar våra tjejer. Han tar våra jobb som fotbollsproffs.
Det är fruktansvärt, tycker jag.
Men åter till Mercurius och Aurelius. Alltså, det är ju bara så här... Det är en bra låt. Det är jävligt, de representerar Sverige blågult.
Jag tycker inte det här är så kul, men det här är faktiskt, den här låten är stulen.
Va?
Mm.
Stulen?
Ja, den kommer från, de har stulit den från första Mortal Kombat-filmen. Dun, 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 dun.
Ah, dun, 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 dun.
Ja, exakt.
Ah, shit, den är skitbra. Det är, ja, har de snott den?
Ja, det är den. Det är den låten de använder sig av. Och så har de liksom det där, och det hemska är inte bara att de har stulit den, det hemska, nej, är att de har tagit den till en publik som inte förtjänar den. Jag menar, vi som gillade Mortal Kombat-musiken,
ja,
vi var ju fräna ungdomar som gillade tv-våld.
Exakt.
Men nu är det liksom så här gamle moster som bara, vad fint de sjunger där.
Vad fan, när jag sa såhär, choose your destiny, då liksom fattar ingen, och alla bara, jävla nörd. Och nu kommer här liksom alla normisar fatta.
Ja, tacka vet jag Mr. Snusk. Han snor inte massa bra musik från ungdomen och gör det till folkmusik.
Han skriver direkt från hjärtat, ut genom baken, in i mikrofonen. Kära lyssnare, välkommen till Problempodden, podden som löser alla problem. Jag heter Tobias, jag föddes i Sverige, Sollefteå, BB. Visst, okej, okay, båda mina föräldrar är utlänningar, men jag föddes i Sverige. Det är viktigt att ni kommer ihåg det. Jag föddes i Sverige, ingen annanstans.
Och jag heter Bill och jag föddes i USA, för jag är en cowboy, jättekul. Okej, okay, gå vidare. Det här gick ju inte... Det här gick ju inte så bra, så att vi kan ju försöka hoppa förbi det här så att vi gör något bättre.
Dagens personliga problem lyder så här. Hej PP, jag har ett problem. Jag kan inte sluta scrolla på TikTok. Det är mycket intressanta klipp och kul grejer, men när jag scrollat en stund så mår jag dåligt. Det är lite som att jag ätit för mycket glass, men i hjärnan. Jag har försökt sluta flera gånger, men det går inte. Snälla PP, hjälp mig. Hälsningar, Stormy Daniels. Ja, du Stormy. Det här är ett väldigt, väldigt, väldigt vanligt problem, skulle jag säga.
Nej, inte så vanligt. Jag har det, men jag har problemet också. Men,
jag har problemet.
Ja, men vi är ju lite unika. Det är inte så många som har det här problemet. Det är bara du och jag och han som har skrivit brevet. Det gör oss oförmögna att lösa det här problemet. Så det är bara att gå till nästa.
Alltså, jag skulle gärna vilja lösa det. Så att jag mår inget bra.
Ja, okej. Okay. Varför mår du inte bra?
Ja, för det känns som att jag äter för mycket glass. Fast i hjärnan.
Aha, okej.
Okay. Alltså, gör jag ingenting. Jag bara sitter i soffan och scrollar. Istället för förr i tiden, du vet, när jag var yngre, då gjorde jag saker på dagarna. Mm. Nu bara sitter jag och scrollar och jag jämför mig med andra människor. Och de ser så glada och lyckliga ut och jag är så dålig och fattig och har en dålig podd. Och sådär, utländska föräldrar och sånt där liksom. Jag är ingen glad, jag är ledsen hela tiden.
Mm. Första frågan är bara, är det sant att man... Ja, men att det är som att du har ätit för mycket glass. Alltså, blir man liksom konstig i hjärnan av alla de här klippen? Är det så?
Det har faktiskt gjorts jättemånga studier på det här.
Mm.
Och jag ska inte börja rabbla upp universitetsstudier. Men det har gjorts i alla fall. I Johns Hopkins School of Medicine. Och det är en studie i Österrike. Och det är en studie i Portugal. I alla fall. Som lägger ihop en koppling mellan scrollmedia, som det kallas. Och att folk mår dåligt. Ja, och sen att 2020 så gick runt 10% av Sveriges befolkning på antidepp. Och den gruppen som ökar mest med god marginal är den mellan 15 och 29. Och det är de som konsumerar skrollmedia. Nu säger alltså det är ju bara en samman
korrelation.
Det är bara en korrelation precis. Men i ljuset av all annan forskning som har gjorts så alltså 10% är ganska mycket. Det är en tiondel. Mm. Nej, för alla ni som inte kan matte så det är en tiondel kan jag berätta.
Det finns ju en del som säger att det är på det här viset och vi antar att det är på detta viset för det låter ju rimligt att man mår sämre av att scrolla och då vill vi sluta med det. Det första steget som jag tycker du redan har kommit till det är att du har fattat att det här är dåligt. Om man inte fattar det då är det jättesvårt att sluta. Det måste ju vara det första. Man måste informera folk om att det är dåligt.
Men är det inte lite som rökning då? Så här? Alltså, att man vet att det är dåligt. Men man kan inte sluta.
Men jag tror att det hade varit ännu svårare att sluta röka om man inte visste att det var dåligt.
Om det var på 50-talet. Man bara, alla läkare rekommenderar det här. Mm. Nej men okej, för man ser på listan över så här, i de här studierna över vad som uppstår. Vad är det för konsekvenser? Det är depression, dåligt självförtroende, svårt att fokusera. Vanlig. Men det är en sak som finns här som jag skulle vilja fokusera på. Och det är förlust av intresse för andra aktiviteter. För att jag tänker så här, dåliga vanor, måste inte de ersättas av goda vanor?
Ja, men det är klokt. Du har ju begränsad tid under dagen. Och då har du ju faktiskt en möjlig lösning på problemet.
Mm. Gör något annat.
Gör något annat, exakt. Se till att du gör någonting annat, men det är ju lättare sagt än gjort. Men det är bara början på att lösa det här problemet, tänker jag.
Ja, men precis. Men då tänker jag så här, hur lurar man sig själv då att göra något annat? För att förr i tiden, som sagt, då gjorde man ju saker.
Ja.
Du vet, föräldrarna hade inte råd med satellit-tv, så man hade bara ettan och tvåan. Det fanns ingenting på tv mitt på dagen, så fick man gå och göra någonting.
Mm. Men om jag ställer den här frågan då, varför är inte det här en likadan fråga som att säga hur blir jag av med dåliga vanor? Det vill säga, hur slutar jag äta onyttig mat eller så? Är det någon skillnad här?
Nej, alltså det är någonting jag har insett efter 140 avsnitt är ju att vanor är ju egentligen bara nervbanor i hjärnan. Det är egentligen allt vanor är.
Ja.
Och det är egentligen allting handlar om är bara hur kan jag ombilda nervbanorna i hjärnan?
Men vi har också varit inne på detta tidigare, hur jäkla hemskt detta är. För de som får en att scrolla så otroligt mycket, de verkligen sitter och arbetar med det. Det är de smartaste hjärnorna i världen. De tjänar skitmycket pengar. Och så sitter de och arbetar med hur de ska lura dig och titta ner på den här skärmen och fortsätta scrolla så mycket som möjligt.
Tusentals människor jobbar med det här.
Så det är klart att det är en jobbig sak att sluta med. Men man kan ju också säga så här, äta god mat, äta socker liksom. Det vi genom evolutionen har verkligen eftersträvat mest av allt. Fett och socker och sådär liksom. Att vi helt plötsligt ska sluta med det. Ja, men det är också en kraftig kraft liksom. Men vad vill jag säga med det här är att det finns väl två olika källor till beroendet. I mat så är det en biologisk liksom grej. Här är det biologisk, men också det att det är någon jäkel som sitter där och gör detta mot dig på något sätt.
Ja, exakt. De producerar en produkt som ska få en att sluta tänka på att man mår skit. Men man överkonsumerar produkten så att man mår skit och måste då köpa mer av produkten. Det är som vilken drog som helst egentligen. Men jag tycker att du är inne på någonting här. Du är inne på någonting väldigt bra. Säg då att man skulle komma över det här beroendet. Då kan man liksom se sig själv i spegeln och säga, det sitter dygnet runt tusentals människor och försöker få mig att titta på TikTok. Men jag gör inte. Fan, jag är jävligt bra ändå.
Man kan ha det som en vinst. Man verkligen lyckas då. Man är liksom, det är shit. Man kanske inte blev etta på bordtennisturneringen i helgen. Men. Man är en av få människor som lyckas ta sig ur den här verkliga matrixen som vi sitter i.
Livet är ju ändå, är krångligt och kan vara rätt tufft. Så det kanske är bra att bara försöka ta den vinsten man får.
Ja, men en ett motiverande sätt att se på det. Att känna att det är inte lätt, men det lyckas du så är du grym. Det är nästan som att man blir lite motiverad då, av bara det talet. Ett bra motivationsspeech, det är det vi ska ha. Är det det du menar? Vi ska göra en grym Hollywoodfilm där vi visar hur någon som sitter och bara tittar och tittar och tittar lyckas ta sig ifrån det och blir en champ.
Blir Dr. Snusk. Vi kan ha Dr. Snusk i huvudrollen.
Ja. Sen tycker jag också, vi var inne på en annan lösning, och det är ju det att det är folk som sitter och gör detta. Kan vi inte bara bomba skiten nu då?
Vi bombar Silicon Valley. Och vad det nu heter i Kina, deras Silicon Valley.
Ja. Och så sen, efter vi har gjort det, så förbjuder vi att man ska få ha scrollmedia. Och det är ju efter vi har blivit diktatur.
Vi har ju inte diktatur i Sverige, det skulle du ändå hålla med om.
Nej.
Och ändå har vi börjat förbjuda mobiler i skolan. Det kanske är jättebra. Det kanske är superbra. Min reflexmässiga åsikt är väl att det är jättebra. Men du vet, det är lite kul hur vi vuxna sitter sen där på Facebook och bara, ja, jag tycker jättebra. När jag var ung, då hade vi minsann inga smartphones i skolan och det gick så bra så. Och sen sitter vi och stirrar ner i telefonen hela tiden när vi sitter i tv-soffan. Och så bara, ja, barnen är så dåliga som vill titta i mobilen. Jag är så mycket bättre än barnen. Gud, vad bra jag är.
Ja.
Det är för att ni inte hade någon mobil när ni var små. Hade ni haft smartphones när ni var små, då hade ni varit lika dumma i huvudet som de här barnen. Sitta där och prata om att man skulle vara bättre än sina barn bara för att man inte hade möjligheten att knarka dopamin.
Ja, och du är inne på en bra sak, för här i finns också en lösning.
Mm-hmm.
Och det har du nästan sagt rakt ut här, att vi skulle förbjuda telefon på vissa platser.
Mm. Allmän plats. Nej, tvärtom kanske.
Ja, men det kan vi gå in på senare, var det skulle förbjudas. Mm. Men första sättet är hur vi skulle ens få till förbjudningen. Alltså hur skulle vi få till förbudet? Och då är det så att faktiskt, för att få till ett förbud måste man ju övertyga folk om att det ska vara ett förbud.
Just det, någonting hemskt måste hända typ eller något sådär.
Ja, en sak är ju att ändra folks mindset då.
Mm.
Och det är ju genom ett hemskt eller något sånt där. Mm. Ja, och det kan man göra på olika sätt. Man kan göra Hollywoodfilmer som vi redan pratat om.
Mm-mm.
Men man kan också, och det tycker jag vi ska göra. Men frågan är då, på vilket sätt ska man ändra den mindseten då? Och jag tror en viktig parameter för att ändra den mindseten, det är att vi accepterar att människor inte alltid ska vara tillgängliga. Att människor ska inte alltid behöva prata i telefon. Eller kunna ta telefon. Nej. Det kanske faktiskt det som är grejen. Det är därför du har med dig telefonen överallt. För att du tänker att det är bra att alltid kunna bli nådd.
Man skulle kunna lagstifta att by default måste en ny telefon alltid ha notifikationer avstängda. Och vara på ljudlös.
Men bara det faktum att vi för att ens kunna få till det,
mm-mm,
så måste vi ändra vår mindset.
Just
och det. Förstå att det är ända ner till att vara tillgänglig på telefon som är problemet. För om du är tillgänglig på telefon, då har du alltid den där skiten med dig. Och då är det ökad risk att du sitter med skiten. Men om det skulle vara fler platser där du inte ens får ha telefonen, då tror jag nog att det skulle vara lättare för folk att sluta med det.
Man får inte ha med den i bilen till exempel. Fattar du hur många trafikolyckor vi hade kunnat slippa om folk inte kunde kolla mobilen i bilen?
Så Hollywoodfilm, få mindseten att det här, man ska inte alltid vara tillgänglig. Så det kanske, och det är lite intressant, för det här är en lite ovanlig lösning på det här problemet. Och det är att man då som person inte alltid ska ha med sig telefonen.
Och det kommer hjälten i den här filmen, den som tar sig ur TikTok-träsket, den kommer börja så här höra telefonen ringa på andra sidan huset och bara, nej. Jag tänker sitta här och snuska.
Mm.
Inte gå dit bort. Eller vänta, hur pratar han? Jag tänker sitta här och snuska.
Men jag skulle säga att det här, den här lösningen då, det är ju inte klart, det är klart att det inte är en lösning. Det är inte vi lösning, det är inte den som är liksom, som kommer lösa allt. Men en dellösning som jag tror ändå är lite intressant. Att ta inte med telefonen överallt. Lägg ifrån dig telefonen, ha den inte på dig. För det är det som också gör att du gör det. För det blir också mycket svårare om du ska ha den inne i sovrummet. Då ska du liksom, har du trappor upp dit och så ska du gå dit och bara, ah, där är den, okej. Okay. Då kommer du inte sätta dig och börja scrolla. För det är när du inte riktigt vet vad du ska göra, du börjar scrolla. Och det är de lägena du inte ens ska ha den på dig i telefonen.
Och vi säger inte att så här, nu ska du gå ut i naturen och skit. Alltså, ta baby steps här.
Skapa en dedikerad plats i din lägenhet. Kanske till och med om du är rädd för att inte kunna bli nådd, vilket du inte ska vara, men då ska du faktiskt göra så att du stoppar den på någon plats så att du kan höra om det ringer. Men ja, du har den inte i fickan, den skitjäveln.
Jag tror så här, att om man är borta från mobilen tillräckligt länge, då kan man använda den sansat.
Ja.
Det är som om man har tagit jättemycket heroin ett tag. Sen efter en månad utan heroin, då kan man ju ta lite heroin då och då. Alltså,
ja, det är det jag brukar rekommendera alla på överdosavdelningen.
Och varför är du där?
Nej, men jag är problemlösare. Så att jag har fått anställning på...
Har du verkligen fått anställning eller har du...
Alltså det beror på vad du menar med anställning. Vad är din definition på anställning?
Liksom... Ja, det är alltså att personalen känner till att du är där.
Ja, det kanske de gör, men att jag kanske inte får pengar så där för att vara där. Men
nej.
De vet ju om att jag är där. Sen kanske de inte vill att jag ska vara där, men...
Nej, men okej. Det här börjar låta lite det som jag trodde att det skulle låta. Och du är där och du pratar med folk som tagit överdos och säger att du kan lösa deras problem.
Ja, och de bara kommer utskrikande bara, vad fan Bill, det är de stackar skit med de stackarna. Du förstör ju dem. Du ger dem fel tips. Nu kommer de vara här om några dagar igen. Din jävla idiot. Stick härifrån. Jag vill inte se dig. Vad gör du här? Kan du inte sticka bara? Jag gillar inte dig. Gubbejäkel.
Ja, men jag tycker det är bra. Du är där ute och gör reklam för Problempodden. Det är där jag vill ha dig. Det är skithärligt att höra.
Men vi kan ju säga det att vi har löst det här problemet. Men vi kommer inte implementera det själva. Absolut inte. För att vi vill fortsätta med den här skiten.
Det är så skönt. Bara inte finnas en stund. Bara för så här. Bara inte behöva bry sig om livet.
Nej. Så bara snacka en massa strunt.
Bara försvinner iväg liksom. Dagens stora problem, den får du ta. Den har du koll på.
Nej, men alltså, vi kanske har pratat om det här tidigare, men det är så himla viktigt. Det är det här som gör Problempodden det den är.
Mm-hmm.
Det hade inte varit en Problempodden om Bill och Tobias inte hade kunnat samarbeta så bra.
Just det.
Du och jag har ett teamwork. Och det är därför jag tycker att det här är verkligen ett viktigt problem att lösa.
Mm.
Och att vi också, som har lyckats så fenomenalt bra med det, också ska få ge våra råd till hur man gör detta. Genom ett fantastiskt samarbete så har vi skapat den här podden.
Mm.
Och det finns ju inget bättre än den. Och det är det vi ska prata om. Hur samarbetar man?
Samarbete. Det som har gjort att vi har sträckt oss över myrorna och bina för att vi har kunnat samarbeta medan de har krälat runt i stoftet.
Exakt, och bara exakt.
Slagit varandra i huvudet med pinnar.
Bland annat. Och det är inte bara det att vi människor har blivit, ja, inom situationstecken framgångsrika i evolutionen på grund av samarbete. Utan... Det är också, vi består av samarbete. Hade inte samarbete skett, hade inte vi som individer funnits.
Okej, hur menar du då?
Vi är ett resultat av samarbete. Vi är ett resultat av våra organ som samarbetar. Vi är ett resultat av olika delar i ett organ som samarbetar. Så som hjärnan som består av olika delar. Det är liksom, innovativa, samarbeta med det analytiska, med det kännande. Allt där samarbetar, men inte bara där, utan dina mitokondrier och cellmembran och så vidare. Hade inte de börjat samarbeta, hade det inte ens funnits någonting som hette flercelliga djur. Så liksom, ända från grunden är det samarbete.
Någonstans började en cell samarbeta med en annan cell.
Precis, och det var då livet startade. Livet startades av samarbete, och det är det som tar nästa steg i evolutionen. Så vad kan då vara viktigare än att lösa samarbete så att vi kan bli, som man säger, nästa superorganism? Och hur uppnår vi då detta? Vad är lösningen till detta?
Vi har ju varit inne på det några gånger förut, men man ska ju typ leta efter win-win-situationer, va?
Det kan säkert vara bra. Man letar efter situationer där båda kan vinna på att man gör någonting tillsammans.
Mm.
Ja, det är nästan lite... Och då handlar det kanske om att man har ett annat mindset. Vi är mycket inne på mindset idag.
Mm.
Där man då förstår att interaktioner mellan oss människor inte är ett, som man säger på engelska, zero sum game. Utan det är inte, alltså det vill säga, det är inte att jag, om jag får någonting så förlorar du någonting. Alltid. Nej. Utan det kan vinna situationer där båda vinner. Och bara att tänka på det och påminna sig om det, så kan man ju öka möjligheten till samarbete.
Ja, men samhället funkar väl också lite så. Att det är ett samarbete. Så länge du vinner på att hjälpa samhället så gör du det. Och så länge samhället vinner på att hjälpa dig så fortsätter det att göra det. Så om du börjar begå brott och mörda så kommer samhället sluta hjälpa dig. Och tvinga bort dig från alla fördelar som samhället har att erbjuda och stänga in dig i ett rum. Men ett problem är ju att många individer knappt vinner på att hjälpa samhället. Så istället för en win-win så är det mer att samhället vinner på att du jobbar och du klarar dig om du jobbar. Det är mer en win-not-lose situation.
Mm.
En väldigt ojämn maktdynamik. Inte för att vara dramatisk, men för många liknar det ju mer slaveri. Man kan ju faktiskt kalla slaveri för samarbete. Du jobbar åt oss och vi dödar inte dig.
Mm. Det är en form av samarbete. Exakt, det är det. Men det är en kanske mindre grad av samarbete som om personen skulle vara fri. Där de skulle kunna dra mer nytta av varandra och kanske skapa ännu mer. För slaven känner vi kanske inte världens inspiration till att hjälpa sin slavägare att lyckas. Nej. Så vad jag vill säga är att ja, det är ett samarbete, men det kan finnas olika grader av bra samarbete, och man blir inte en superorganism förrän man hittat den ultimata megasamarbetet som verkligen tar en till nästa steg.
Just det.
Men om vi går tillbaka bara till den här saken med win-win, så tänker jag där också att det är faktiskt också kopplat till någonting annat som man pratar om är viktigt för samarbete, och det är att man har förtroende för varandra. Man litar på varandra.
Just det, så man slipper polisa varandra i varje överenskommelse.
Ja, det blir så jobbigt om du inte litar på den andra, för då måste du säkerställa att allting ska liksom, ja, lurar han mig så kommer han dit och då händer det och det och sådär. Så det blir liksom, man kan kalla det som en kostnad i ekonomiska termer, transaktionskostnad.
Okej.
Och ju mer kostnader man har, desto mer jobb man måste lägga ner på någonting, desto mindre gör man ju det. Så samarbete sker ju mindre och mindre om du inte litar på varandra, för att det blir så jobbigt att göra det.
Ja, just det.
Slutar du med det?
Då blir man mer individualistiska. Ja, just det. Och det man brukar säga är väl den nordiska modellen mycket, att vi har litat mycket på varandra. Så att vi har varit ganska duktiga på att samarbeta.
Ja, vissa säger att det är det hemliga klistret som gör att våra ekonomier trots allt har gått så himla bra.
Just det.
Trots höga skatter.
Trots höga skatter, ja.
Mm. Det är ju jättedåligt, det vet ju alla.
Skatter är tyvärr ett typ av samarbete. Visst, det är skatter, ett system som finns i alla länder. Men jag tycker, det är stöld. Bort med det.
Men man kan ju gå tillbaka till det du pratade om tidigare. Har du en situation Där vad du än gör så gynnar inte du samhället. Vad har du då för incitament att bidra till samhället? Nej, inget. Och därför kanske ett system med starkt socialt nätverk faktiskt kan vara anledning att ha. För att säkerställer du i största mån att de flesta människor har ett sätt att bidra. För du vet att kanske det, eller du kanske tror, men du tror att det är det sättet som skapar bäst samarbete.
Ha ett starkt socialt skyddsnät behöver ju inte handla om att vara snäll eller man ska hjälpa folk utan att förvänta sig något i geneld. Det handlar ju om att göra folk kapabla till att bidra. Enklare att ta sig ut av arbetslivet, enklare att få bra jobb, enklare att inte falla ner i kriminalitet. Liksom man ger dem någonting och sen får man någonting i geneld. Man samarbetar. Okej, okay, men nu har vi pratat om länder och så. Alltså, det måste finnas andra sätt att samarbeta. Du pratar om cellmembran och du pratar om att vi är en superorganism. Vad finns det mer för andra intressanta superorganismer?
Ja, men en myrstack till exempel.
Mm.
Men man skulle också kunna ta hjärnan. Det viktiga för att må bra som människa, det är att du har en... Det är massa saker, men en del av det, en viktig sak, det är att din hjärnas olika delar har förmåga att kommunicera med varandra, att tala med varandra, att finnas på samma plats, att agera tillsammans, att göra saker tillsammans. För om du bara agerar med en del av din hjärna så kommer du inte må bra.
Nej.
Du behöver koppla dem till varandra. Du behöver koppla amygdalan.
Vad är den för något?
Det är den där som sitter i huvudet. Nej, men låt oss säga, jag tror det är amygdalon, eller den delen av hjärnan som tar emot känslor och känner saker och ting. Om den inte kan prata med den analytiska delen, prefrontala cortex till exempel, då gör du bara, agerar på instinkt och gör massa dumma saker.
Ja, just det.
Men om du tvärtom bara lyssna på den analytiska hjärnan men inte vad du känner och så vidare. Mm. Vad händer då? Ja, jag vet inte. Det låter jättekaosartat att aldrig gå på hur du känner.
Det är väl lite det vi har pratat om mycket om. Att få översikt över hjärnan. Att få den att samarbeta på bästa möjliga sätt.
Mm.
Okej, så du menar att man ska göra saker som kräver att man måste använda många olika delar av hjärnan?
Ja, exakt. Det kan ju vara på personlig nivå, men jag tänker också om två människor ska samarbeta.
Ja.
Det är samma sak där, att man gör saker ofta tillsammans. Om man inte gör saker kan man ju aldrig bli duktig på att samarbeta.
Nej, precis. Det är ju en skill, antar jag, som allt annat.
Mm. För att få samarbete mellan just människor så är det samma sak. Att gå ut och göra saker tillsammans. Ju mindre saker vi gör tillsammans, desto mindre samarbetar vi.
Men varför skulle folk inte vilja samarbeta? Vad är det som gör att folk inte samarbetar? För det är inte självklart.
Det kan ju vara att det inte är roligt att samarbeta.
Jobbigt, det är krångligt.
Mm.
Du får inte riktigt som du vill.
Eller ännu värre att du bara tycker det är jobbigt att prata med främmande människor eller andra människor överhuvudtaget.
Ja.
Du vill helst vara med dig själv.
Och det är ju, binder ju tillbaka också lite till det vi pratat om scrollmedia. Det är också en sak som händer mer och mer. Att människor inte interagerar med varandra på riktigt. Utan alltid via en skärm. Vilket gör att de tycker att det är jobbigt att ha med människor att göra.
Mm.
Det leder till mindre samarbete, såklart. Och samarbete är ju därför vi är här. Det är därför vi har lyckats spöa skiten ur vargflockarna och elefantjordarna. Liksom. För att vi är mycket bättre än dem på att samarbeta.
Och nu håller vi på att gå tillbaka till stenåldern för att folk sitter för sig själva och inte träffar varandra.
Det är som en stenåldersmänniska som bara har en stam på 50 pers, som den enda människorna den har träffat i hela livet. Och så går den genom skogen och så
Så träffar den en främling och bara, jag vill inte prata med den här människan. Kan vi inte smsa istället? Kan vi inte skriva på Messenger? På Snap? Fan, konstigt att prata med folk.
Ja, och så krigar man mot dem istället. För att om man inte umgås med dem så är det inte så lätt att förstå dem. Så när de går och tar vatten från samma ställe som du tar vatten så tänker du, han vill ta allt vår vatten. Och så blir det krig och så dödar de varandra.
Ja, nej, precis. Men krig är också lite av ett samarbete. Jag menar, det hade inte kunnat gå att kriga om inte den andra sidan hade krigat.
Jo.
Det är lite fint, ja,
ja.
Va?
Ja, det är man hjälper inte alls varandra. Fint. Ja, så allt i samarbete. Det är precis som att säga att allt i allt. Ja,
allt i allt.
Stämmer. Ja, ja, tack.
Ja, ja, vi behöver inte prata om saker mer.
Nej, vi har löst problemet.
Allting
gör, allt. Ja, gör inget, bara gör det du gör. På något sätt samarbetar det. Du sitter och scrollar och så samarbetar du med ditt finger som drar. Du samarbetar med dem som har gjort programmet och hjälper dem att göra så som de vill att du ska göra. Så att ni får båda ut någonting. Du får scrollande och den andra får pengar av ja, Silicon precis. Valley.
Du ger bort din begränsade tid här på jorden och de får pengar. Mm. Alla vinner. Eller vänta nu.
Ja, alltid. Någon vinner alltid.
Någon vinner i alla fall.